Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF.
Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 142.
Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och stort och smått som händer i ridsporten.
Ja, det stämmer bra. Jag har skrivit upp så mycket nu i min mobil inför det här avsnittet för övrigt.
Vad bra, jag har bara skrivit upp en veckans Hans. Men sen så, ibland så är det sådär, ibland är jag duktig att skriva upp i telefonen. Mm. Ibland så har jag saker i huvudet.
Ja.
Och egentligen så är det ju kanske bättre att skriva ner det. För att jag är ju sån som blir lite stressad när jag har mycket saker i huvudet.
Mm.
Gillar listor och kalendrar och grejer.
Jo.
Och nu märks det att jag har varit lite stressig period på grund av att mitt öga håller på och rycker.
Ja.
Det är så jäkla störande. Nu har det gått typ en vecka med det här ryckande tror jag. Och jag vet ju att det är så här stresssymptom.
Mm.
Och jag vet inte, jag ser och känner så tydligt hur det håller på och rycker. Och ibland så känner man ju att det rycker i ögat och så tänker man bara, men gud vad störigt, det måste synas hur mycket som helst.
Mm.
Och så tittar man sig i spegeln och så syns det ingenting.
Nej, jag vet.
Men det gör det nu. Mm. Alltså hela ögat bara, wink, wink.
Mm.
Så det är lite irriterande.
Ja.
Annars mår jag bra, tackar, ja. Som inte frågar, men jag berättar det ändå för dig.
Alltså jag har ju inte ens hunnit fråga.
Nej, jag vet.
Du drog ju din lilla monolog här innan jag ens hann öppna min käft.
Ja, typ. Jag vet att du inte har hunnit.
Nej.
Men jag känner bara ventilera lite hur mitt mående är. Bra, förutom högerögat.
Ja, men samma här. Fast jag har ju inget störande öga då, utan bra, kort och gott skulle jag nog vilja säga.
Mm.
Jag har känt mig piggare det senaste.
Jag också. Jag har ju börjat med D-vitamin, så jag tror att den har hunnit kicka in lite.
Mm, precis, samma här. Fast det har jag väl gjort några veckor visserligen. Och jag var ju på vårdcentralen för ett par veckor sedan och tog prov både för D-vitamin och min sköldkörtel. Och nu har jag äntligen normala sköldkörtelvärden igen och normala D-vitaminvärden. Så nu är min medicinering on top, så att säga.
Gud vad skönt.
Mm.
Och vad skulle jag säga? Jo, vi måste ju uppdatera om astman först och främst, Emma.
Ja, just det. Ja. Min eventuella ansträngningsastma.
Ja.
Ja, och jag fick ju, jag sa ju det i förra avsnittet, att jag fick hem en inhalator.
Och den heter, alltså jag tycker det är så kul, den heter Aeromir. Och jag sa att det låter typ som Sagan om ringen namn.
Ja,
för
alltså,
det heter de
Boromir. Och vad heter Boromirs bror? Faramir. Och sen har vi den tredje brodern Aeromir, som gör det lite lättare att andas.
Jag tycker det är så
ja, jag tycker också det är kul. Nej, men då har jag börjat använda det nu, för att enligt läkaren så ska jag göra det då, ja, men innan jag anstränger mig, för att se om jag märker någon skillnad. Och sen så ska jag in om ett par veckor och göra en ordentlig undersökning.
Mm.
För att se om jag har några, ja, vad säger man, astma
besvär.
Ja, precis, eller ja, jag vet inte om vi ska kolla allergier och sådär också. Det hade väl varit optimalt.
Ja, du har ingen aning egentligen.
Nej, precis.
Men ni ska göra en koll på någonting.
Ja, jag ska in till läkaren om ett par veckor. Men ja, nu har jag ju då testat Aeromir. Och jag vill ju tro att jag märker skillnad. För om vi ska dra lite så här tävlingsuppdatering, det passar ju ganska bra.
Mm.
För förra veckan så, nej, förra veckan blev det, så tävlade jag i Grevagården med Bella. Och då gick jag ju vidare till omhoppning. Och när jag hade hoppat klart banan så var jag ju helt slut.
Mm.
Alltså det kändes som att jag liksom skulle kolla vippa typ, för att jag var så slut. Och hade svårt för att andas och var helt superflåsig liksom. Men nu den här veckan, så, eller förra veckan blir det ju, så tävlade jag i Alingsås istället med Bella.
Mm.
Och vi kan ju uppdatera lite mer om det sen. Men då hoppade jag en A0. Så det var 10 hinder, 11 språng. Och jag kände mig inte alls lika död när banan var slut, utan jag kände mig, ja, mycket piggare och fräschare.
Hur många språng var det i Grevagården?
Ja, vad blir det? 13 kanske?
Ja, för du hoppade kombinationen en gång och det var 12 hinder eller?
Ja.
Ja, då blir det 13 språng. Mm. Så det var ju inte jättestor skillnad.
Nej.
På språngmässigt så.
Nej, exakt.
Ja, så du borde ju varit lika död efter Alingsås om du medicinen inte hade hjälpt, tänker
jag.
Ja,
men ungefär så. Mm. Så det känns som det. Däremot så märker jag att när jag har använt medicinen att jag får upp och hostar upp lite slem.
Ugh.
Ja, men du säger ju att jag hostar hela tiden ändå.
Jo, det gör du. Mm. Det är så märkligt för att jag tänker att om man inte har någon underliggande sjukdom så ska man inte hosta. Men du har ju hostat hela mitt liv. Hela mitt liv också. Ja, men när vi gick i högstadiet och på samma skola, det har vi gjort både på gymnasiet och högstadiet. Eller, och mellanstadiet för den delen. Men då kunde jag ju höra ibland så här att Emma hostade och jag bara, ah, men då är hon där borta.
Ja.
Så tittade jag dit och jo, mycket riktigt så var du där.
Mm.
För att du har alltid hostat.
Jag är en hosttjej. Ja. Och då tyckte du det var skuld för då frågade du läkaren när han ringde i telefonen. hur fan ringer man på den här?
Genom en sån här trådmugg.
Då frågade han ifall jag har hosta eller om jag har hosta typ eller något.
Ja, eller om du hade några andra bekymmer typ.
Ja, och du bara, nej det har jag inte. Ifall du hostar och jag bara, nej men det gör jag inte. För det är så normalt för mig att hosta hela tiden.
Ja, när du la på, jag bara, men alltså Emma, du hostar ju visst.
Ja, du sa så här, du är ju för rolig Emma. Du säger att du inte hostar och inte har några besvär med det, men du hostar ju fan hela tiden.
Ja, så att det blev ett litet ljug där för läkaren.
Herregud, nu måste jag hosta, känner jag.
Ja, gör det. Så. Och för poddens skull så klipper vi såklart bort alla hostningar och harklingar. Eller inte alla kanske, men de flesta.
Ja,
så att vi får helt enkelt se hur det går. Men det känns väl ändå gött att du har det här lite i rullning.
Ja, men det får jag verkligen säga. Det känns riktigt gött. Okej, Anna, men ska vi ta och köra vår vecka? Man säger ju månatliga, säger man veckatliga?
Veckliga? Veckoliga?
Jag vet faktiskt inte. Ja, men oavsett, uppdatering om hästarna.
Vi kan ju säga så här, en veckouppdatering.
Ja, exakt.
Det är lite enklare. Ja, men det kan vi göra. Ska vi börja med minst och äldst då?
Ja, det gör vi.
Det är ju Tage. Och det går faktiskt bra med honom.
Mm.
Jag är så glad för att han känns fräsch och fin och är kanske lite åt det segare hållet, men det är inte så konstigt för han har ju tappat massa kondition nu.
Mm.
Och en hel del styrka också givetvis, för han har ju vilat i typ 2 månader nu. Men vi har ju alltså skrittat igång ett bra tag nu. Och då var han så pigg och glad under de skritturerna och sen så har jag lagt in lite trav regelbundet. Eller regelbundet ser man absolut inte.
Successivt
heter det, tack. Så det har känts jättebra verkligen. Och i lördags innan vi skulle åka iväg på din och Bellas tävling så red jag ett pass i paddocken och då passade jag faktiskt på att ta en galopp åt varje håll bara för att känna av lite. Och eftersom han har vilat på grund av sår och inte på grund av någon senskada eller sådär. Så behöver jag ju kanske inte riktigt tänka lika mycket på hur igångsättningen ser ut. Utan det är ju mer att jag behöver ta hänsyn till hans kondition liksom. Så, och styrka givetvis. Så jag tog någon galopp i varje varv. Och det märks väldigt tydligt, speciellt i vänster galopp, att han har tappat mycket styrka. För att där vill han inte samla sig ens en liten sekund innan han bryter av till trav. Utan det blir mest så här fyrtakt och sen så blir det trav. Och inte i fin balans liksom.
Nej.
Men det är ju verkligen inget konstigt för att som sagt, han har tappat en del styrka. Men han känns fräsch och fin och jag är så glad över att äntligen få rida honom. Och jag kände lite det för jag red ut ihop med vår medryttare Jessica igår. Och då så tog vi också någon galopp åt varje håll. Och jag kände bara hur mitt leende var så här jättebrett. Ja. För att han tyckte det var så kul att äntligen få galoppera lite. Han har ju frågat mig hela tiden om inte vi kan, när vi skrittat bara.
Ja.
Om inte vi kan göra någon snabbare gångart. Och jag bara, nej Tage, vi måste börja i skritt. Och han bara, det här är ju skittråkigt. Ja. Så han är nog väldigt nöjd och glad över att få vara igång lite.
Mm.
Och min plan är att jag ska rida honom, ja, men inte varje dag.
Nej.
Men mer än vad jag gör när han är helt igång. För att jag tänker att för konditionens skull så behöver han ju bygga successivt.
Mm.
Och då är det nog kanske smart att, ja, men rida mer än vad vi egentligen gör för att bygga upp det sakteliga. Så. Ja.
Men så du tänker kanske 5-6 gånger i veckan, eller?
Ja, nu under igångsättningen och sen så när han är fullt i full kondition, det kanske han aldrig kommer bli, men
nej,
i lagom kondition, då kommer jag gå ner till 4 gånger i veckan igen.
Ja, han är ju trots allt lite halvpensionär these days.
Ja, så att jag är så glad och det är nog han också. Men jäklar vad päls han har satt.
Ja, verkligen.
Han är som en björn och nu när det har varit typ 15 grader. Ja. Då blir han så svettig. Mm. Jag longerade honom en liten sväng i fredags eller när det var. Och han blir svettig bara av en kvart, 20 minuters longering. Liksom. Ja. Så att jag har ju egentligen tänkt att han inte ska klippas alls. Men jag har insett att det kanske inte är hållbart att tänka så. Utan vi kanske får göra någon liten klippning på honom.
Ja, på typ halsen och ner under bringan. Typ,
eller ja, för han blir så svettig mellan frambenen. Så kanske att vi gör någon liten triangel. Typ som man gör på islandshästar nästan.
Ja.
Så ja, vi kanske får tyvärr ta tag i det här i veckan att klippa lite.
Ja, men det är väl ändå mer motiverande att du inte behöver klippa en hel häst eller halvklippning. Oh, för det verkligen tar ju mycket längre tid.
Ja, och även fast det är ju bra mycket finare, alltså rent estetiskt, att helklippa hästarna än att göra någon liten miniklippning av dem såklart. Men ja, det tar ju sån tid.
Ja.
Och allt hår.
Ja, verkligen. Men är vi klara med taguppdateringen nu, eller?
Ja, men jag tror det.
Ja, men då kan vi gå över till Bella då. Och jag nämnde ju att jag tävlade henne förut. Och vi red ju 1 meter A0 i Alingsås.
Mm.
Och det här var ju min första bedömning A0 som jag rider. Och för er som inte vet vad det är så kan man ju typ säga att det är som en tidshoppning. Så att du rider en omhoppning med en gång.
Exakt.
Så du ska vara felfri och du ska vara snabb, basically. Och den här bedömningen brukar ju sällan finnas i lägre klasser utan ofta så är det från kanske 1,10, 1,20 och uppåt är min erfarenhet i alla fall här omkring.
Ja, samma här och jag vet inte, det kan ju hända att det har ändrats på senare år för jag tror inte att det har varit tillåtet tidigare.
Nej, kanske inte.
Jag vet inte, nu kan jag ju ha ljugit ihop någonting.
Ja.
Men det var ju askul att det var i en meter.
Det var skitroligt så jag hoppas verkligen att fler klubbar arrangerar det för jag tror det är många som uppskattar det. Och det är också, jag tror för mig som ryttare så är det också lärorikt att hoppa en hel bana på tid. För då får man ju släppa sin kontroll lite mer. Jag har ju ett stort kontrollbehov som jag försöker att minska lite grann. Och då är det också att du får ju mer tid på dig att träna lite snävare svängar och att rida lite snabbare än om du bara ska hoppa 4 hinder om du eventuellt tar dig till en omhoppning.
Ja, det är skitsvårt med bedömning A0 plus A0 för då rider du först en grundomgång och sen så direkt om du är felfri så kommer du till omhoppning. Och jag menar, det är oftast kanske 4 hinder och då ska du rida snabbt på bara de här 4 hinderna efter att du har landat i grundomgången så ska du sätta upp en bra galopp direkt och hinna svänga och greja. Men det är klart att när du rider en bedömning A0 då hinner du ju lite mer. Ja, men få upp galoppen redan innan du rider till första hindret. Och så är det kanske lite enklare att faktiskt hålla det där tempot också.
Ja, men precis. Och jag var väldigt noggrann nu när jag kom in på banan och skulle rida igång. Att jag verkligen fick igång galoppen till första hindret. För det var ju lite problemet på tävlingen i Grevagården. Då fick jag inte riktigt igång rytmen från början. Men jag startade upp väldigt fint på första hindret. Vände ganska snävt till andra hindret och tappade väl lite liksom, trycket i galoppen och sådär där. Så det rev vi tyvärr. Men sen, jäklar. Då kom jag igång och hoppade banan riktigt snabbt för att vara mig.
Ja, men det är på riktigt din bästa runda i år skulle jag säga.
Ja, du säger ju det, att du tycker att det är min bästa runda i år. Och jag får nog hålla med om att det är min bästa runda sen Bella kom tillbaka igen från skadan. Alltså hur jag själv red.
Mm.
Sen så kändes hon jättefin också. Det var ju bara en snöplig rivning, annars fick vi jättefint flyt. Jag red verkligen snäva svängar och att vi ändå fick fina framåtlägen i varje sväng. För jag kan tycka det är svårt annars när man rider snävare svängar för det blir lätt att man kanske får lite backläge. Men nu så fick jag till så fint flyt. Red till och med snävt in i kombinationen.
Mm.
Och det var nog bra tror jag. För jag hade inte ens tänkt ha den svängen egentligen. Men sen så bara min kropp eller hjärna gjorde det av sig själv. Så då var det bara att hänga med i det beslutet som togs.
Kroppen var inställd på omhoppningsmode så att säga.
Det var den verkligen. Men jag är skitnöjd. Det var så himla roligt. Och hade vi varit felfria så hade vi blivit 5:e placerade.
Mm.
Nu blev vi istället snabbaste 4 felaren. Så jag är ju lite bitter över det såklart. Men ja, det är vad det är.
Exakt. Och som sagt, ni har haft så jäkla många tråkiga 4-felsrundor nu. Men jag tänker också att det är sånt här som läraren också. Jag tänker att vi får sätta oss ner och verkligen analysera när de här rivningarna kommer och varför de gör det.
Ja,
och förhoppningsvis kan vi ju arbeta bort det.
Det har ju nästan bara varit på räcken i alla fall.
Ja, och det har ju varit Ja, men som när vi var i Kungsbacka, då var hon ju lite spänd och räckte inte över på en oxer till exempel.
Då var det lite mer naturligt eftersom hon kändes mer spänd då. Men annars så har det varit lite snöpligt, känns det som.
Ja, och det är ju på gott och ont, tänker jag. Det hade ju nästan varit enklare att lösa problemen om du hade ridit som en potta skit till ett räcke till exempel. För då är det sådär, men Emma hon tappade galoppen helt eller tog fel beslut och att man ändå kan lösa det. Men nu är det så svårt för att det är så... Det är verkligen så kallade skitpet.
Mm.
För att det är bara med någon liten tå typ som bommen rullar ner.
Ja.
Och det känns inte som att ni gör... Du gör ju ingen direkt tabbe och det kanske inte hon gör heller.
Nej.
Så, men det är väl någon liten detalj som vi kan ändra på säkert.
Precis. Men hon känns fin nu i alla fall. Vi bytte ju lite hästar tidigare i veckan när du fick hoppa henne.
Mm.
Och jag hoppade Fokus då, vilket var superkul. Och den här filmen finns ju på YouTube.
Ja, och du blev ju helt kär.
Ja, men jag blev ju det. Och det här var ju lite min och Fokus första banhoppning. För jag har ju hoppat honom lite grann hemma. Men inte riktigt känt mig sådär... superbekväm kanske. Men nu det senaste så har jag blivit lite modigare och tuffare. Jag har kommit igång så bra i hoppningen, känns det som. Min comfort zone har ju ökat där. Det har gått bra med Bella och så vidare. Så nu var jag väldigt sugen på att hoppa Fokus och det gick ju skitbra. Vi fick så fint flyt. Han ger en så härlig känsla för han har sånt härligt sug till hindren, även om han kanske kan vara lite seg i så här svängarna ibland, och ibland är det lite svårt att svänga. Så suger han ju alltid tag mot hindren och hoppar så härligt.
Ja, men verkligen. Det märks ju att han är hoppstammad i de tillfällena.
Ja.
Han suger tag och han hoppar alltid med god teknik oavsett om han kommer i lite sådär snigelgalopp som man kan ju göra i början.
Ja.
Han är ju lite sån här som behöver komma över första hindret för att det sen ska rulla på lite. Mm. Och det upptäckte ju du att så var det verkligen.
Ja, men det var inte så farligt som jag trodde ändå.
Nej.
Jag tycker ändå att vi kom igång ganska bra med en gång. Jag tror du hade förvarnat mig så att jag var inställd på att det skulle vara värre än vad det var.
Ja, men man får lite ha den inställningen att så här, det första hindret får man bara vara lite till. Och jag tror att det beror lite på också hur han är mentalt, hur snabb eller långsam han är till första hindret. För att jag kan säga att många gånger har det varit värre än vad det var när du hoppade honom. Och då är det nästan lite obehagligt att styra på för man känner att man har ingen galopp överhuvudtaget.
Mm.
Men så vet man att sådär, två språng innan så kommer han suga tag och så hoppar han. Så att man får bara lita på honom till 100%.
Mm. Mm.
Men det såg skitbra ut och jag är så glad för att alltid när du har hoppat honom så har det ju bara varit gnäll typ om att han är jobbig, han går inte fram och han går inte att svänga. Och jag känner mig inte bekväm och jag kan inte hänga mig i sprången. Och det har liksom bara varit en hel lista på negativa saker. Men efter den dagen, du sa inte ett enda negativt ord. Du bara, var helt guldskimrande nästan.
Ja, men jag har blivit så mycket bättre kompis med Fokus ridmässigt nu det senaste.
Ja, jag tyckte det var bra jobbat.
Mm.
Och jag hoppade ju Bella också. Och jag hoppade ju henne lite grann i somras när vi fick hem Pebban. Då red du främst Pebban för att jag kände bara, du kan ta det där först så tar jag det sen. Lite osäker och sådär, såklart. Och då var ju hon lite obehaglig att hoppa, Bella.
Ja.
För att jag tyckte att så här, när man la om skänken och såg ett läge där jag behövde ha lite extra galopp så hände det inte så mycket.
Nej, men hon var nog inne i en lite sämre period mentalt då, kanske.
Mm, jag tror det, för att nu, herregud, hon var ju som en katapult.
Ja.
Hon är så rolig, för att då skulle jag hoppa, vi hoppade ju inte så långa banor. Men då när jag fattade galopp inför att hoppa banan, det är verkligen som skjuter nu en kanon, bara tjuff iväg i galopp. I världens snabbaste galopp, känns det som.
Det är du inte van vid med Fokus.
Nej, jag bara, åh herregud. Ja, men det är typ bara att hänga med i den galoppen.
Mm.
Och jag skulle säga att till skillnad från Fokus, han blir ju väldigt sällan lång i sin galopp.
Mm.
För att han har så mycket energi.
Ja, tryck.
Ja, exakt. Och det är ju lite, kanske till skillnad från Bella då, lite hennes bekymmer.
Ja.
Att jag tycker att det är lite, eller bekymmer. Det är ju snarare mitt bekymmer. Jag har lite svårt för att känna när jag har den här bra galoppen.
Jo.
För ibland så blir hon nästan lite för lång istället. Och ibland så kan hon nästan bli lite för kort. Jag har lite svårt för att hitta det där
mellanläget.
Mm. Men hon var ju helt underbar. Och vi tog något hinder på en meter och det kändes jättebra. Så nu är jag faktiskt peppad på att tävla henne.
Ja. Kul, och jag är ju också sugen på att tävla Fokus.
Mm.
Och vi har ju fått många kommentarer nu efter att vi la upp den här filmen att kan inte byta hästar med varandra på tävling? Och det är väl ändå planen att vi ska hinna göra det i åren.
Yes, det är det. Vi ska bara anmäla oss också. Men det ska bli skitkul faktiskt.
Mm.
Så får vi se hur de beter sig när de åker till samma tävling. Men Bella är nog inga bekymmer.
Nej, Bella är nog inga bekymmer. Jag tänker att vi får väl försöka se till så att vi startar direkt efter varandra.
Ja, om det går.
Ja.
Vi får se. Annars så är det ju bara att köpa läget och göra det bästa av situationen.
Exakt, men det ska bli jätteroligt. Så planen är att vi ska starta varandras hästar i 90 cm.
Mm.
Om ja, knappt en månad blir det ju.
Och gud, tiden går så fort.
Ja, jag känner att jag skulle gärna vilja hinna åka ut på typ ja, men någon öppen bana eller pay and jump innan dess med fokus. Så man ändå får komma iväg och hoppa lite på något annat ställe.
Ja, men vi får kolla på det. Det borde ju finnas någonstans i närheten där vi kan komma och hoppa. Så vi får se lite. Men det, ja, jag är peppad i alla fall. Det ska bli kul. Men i torsdags så var ju vi iväg till Husaby. För Pebban skulle på återbesök i och med hennes hobensfraktur. Och Fokus, han skulle till ekiopat Linnea Strej.
Mm.
Och jag kan ju börja snacka lite om Fokus då.
Ja.
Han är ju en väldigt lustig häst. För att när jag åker själv med honom så är han ändå sådär att ja, men lite orolig men ändå medgörlig.
Mm.
Men åker han med någon annan häst? Fy i hela friden, säger jag bara. Vad jobbig han är.
Mm.
Jag och Linnea gick in i behandlingsrummet och medan vi gick så höll han ju på att titta lite efter sig om Pebban följde med eller sådär. Men det gjorde hon ju tyvärr inte till hans förtret. Kommer in i rummet. Huvudet är så högt upp att Linnea säger bara, herregud, hur stor är den här hästen? Och jag sa, han är 1,73 ungefär.
Mm.
Och han är inte större. Bara,
nej.
Nej. Det var att adrenalinet är liksom på 100 000. Så ja, huvudet kommer upp och han blir ännu större. Och jag kan säga att jag har nog aldrig varit med om en Fokus som drar runt på mig så mycket. Jag var som en vante. Behandlingsrummet är ju ändå som en, ja, men vad ska man säga, väldigt stor box.
Ja.
En fyrkant. Och man kan stänga till det där rummet, vilket Linnea gjorde, som tur var.
Ja.
För att annars hade han nog dragit med mig ut i gången, tror jag. Han var så stressad. Och Linnea bara, okej, men vi tar en slickburk så får han någonting att jobba med, men greja med liksom. Jajamän, jag tar en slickburk, en sån här blå burk som jag håller i. Och han slickar och slickar frenetiskt och biter i den. Så att jag får ju hålla emot för all kraft. Och så, det här funkar i kanske 5 minuter.
Mm.
Men sen så tröttnar Fokus totalt. Så då tar han tag i burken och kastar iväg den med tänderna.
Det är så jävla typiskt av dem.
Jag vet. Och jag typ, åh gud, jag skämdes och var så trött på honom på samma gång. Och kände bara, men för helskotta Fokus, vi kommer att träffa Pebban om typ en timme.
Ja.
Kan du inte bara stå här som en ängel?
Nej.
Men nej, så till slut när vi hade kämpat med att få honom att stå still och slicka på den där burken och han bara kastade iväg den och puttade på mig och kletade ner väggarna med det här slickstenen, så kände jag bara, nej, nu är det nog. Så då gick vi och hämtade veterinär och så fick han lite lugnande. Och han fick jättelite, men det räckte för att få honom att så nu kan vi fokusera på rätt sak.
Mm.
Och då gick det bra. Han hade inte så där jättemycket bekymmer så. Men han lägger ut sin tunga när jag rider honom på bett. Och därför är hans, heter det tungben?
Ja, det kan jag säga.
Där tunga fäster in i mellan käken. Den är lite till vänster. Och han får lite spänningar i ansiktet. Det behöver inte bero bara på tungan givetvis.
Nej.
Utan det kan bero på andra saker. Så att Linnea, det var ju också därför vi hämtade lugnande, för att han vägrade att hon skulle ta i hans ansikte när han var så stressad. Han bara, no.
Mm.
Så när vi hade fått lugnande så kunde hon hålla på och greja lite med så här käkleder och allt vad hon gör.
Mm.
Så då kunde hon greja lite med det, och det var väl egentligen liksom det största bekymret med honom. Men annars så tyckte hon att han kändes fin och att han var lite spänd i bålen åt sidorna. Och jag sa att ja, jag har ju ganska mycket bekymmer både med så här skänkelvikningar och uppnår och slutor och sånt. Att han speciellt på tävling spänner ju till att bli väldigt rak i kroppen.
Ja.
Så nu ska jag massera lite och stretcha. Ja, alltså, vad heter den muskeln? Det är typ muskeln som går över revbenen.
Mm.
Den ska jag stretcha lite och så.
Mm.
Så förhoppningsvis så ska vi få det lite enklare med skolorna framöver.
Ja.
Så det kändes bra.
Mm.
När han väl lugnade ner sig sen.
Mm.
Och det var ju så liten dos att han piggnade ju till direkt när vi skulle gå ut därifrån. Och gnäggade ju efter Pebban så fort de möttes. Och då drog han ju mot henne igen. Så jag höll på och hängde efter som en vante. Helt sjukt. Jag kände bara, nästa gång vi ska till Husaby, då åker vi dem själva faktiskt.
Ja, det är ju lättast så. Det är mycket enklare om Bella och Pebban går jättebra att ha med tillsammans, för de är så okomplicerade båda två. Det är kul att det är så stor skillnad på Bella och Fokus. Bella älskar ju att vara hos ekoterapeuten.
Japp.
Hon njuter och det är så skönt, medan Fokus, han tycker bara det är jobbigt.
Ja, men han har ju ändå blivit bättre. Men det är ju ännu bättre när Kristin kan komma hem till oss.
Jo.
Och det brukar vi ju göra. Men jag tänkte att eftersom du ändå skulle iväg så kan jag lika gärna ta med Fokus. Men jag tror att jag låter någon komma hem till honom istället. Ja, det är nog säkrast.
Det är nog lättast.
Ja.
Och Pebban då, hon var ju betydligt snällare än vad Fokus var. Jag hade inga som helst problem med henne. Trots att hon har vilat i 4 månader och gått till sin lilla hage, så är hon alltid dösnäll i all hantering, och så även här. Och vi sprang först med henne på gången och sen longerade vi henne i ridhuset, och hon var helt hältfri även den här gången. Det var hon förra gången också, vilket ju är ett väldigt gott tecken. Sen så röntgade vi hennes hov och det såg bättre ut än förra gången, så det har läkt enligt prognosen. Och nu blev ju då planen att vi har gjort hennes hage lite större. Hon får fortfarande inte gå i en fullstor hage, men ändå en hage nu som säkert de allra flesta skulle säga är normalstor. Men för oss är den ju fortfarande ganska liten.
Ja.
Så där går hon fortfarande i den ena lösdriften då, tillsammans med en annan häst. Och sen så har vi fått börja skritta igång henne, vilket ju är väldigt härligt. Så nu skrittas hon för hand 2 gånger 10 minuter per dag. Och sen så ska vi öka på den här motionen successivt, och sen så blir det återbesök igen om, ja men det blir ju typ 6 veckor nu då när det här avsnittet släpps.
Yes.
Och förhoppningsvis så kommer de ju då att släppa oss helt och hållet, så att vi verkligen kan rida igång henne ordentligt. Så det känns skönt, det har läkt enligt prognosen, allt ser bra ut, hon får börja röra på sig mer nu. Men jag får ju ändå säga att jag trodde ju inte att den här skadan skulle ta så här lång tid att läka.
Nej, inte jag heller. När de sa att det ändå var en lindrig, eller en liksom bra hovbensfraktur, så tänkte jag, ja men då kanske vi kommer vara igång igen till vintern.
Ja, exakt.
Men jag menar, nu skrittar vi och det kommer ju göra ett bra tag.
Ja.
Nu har inte jag sett igångsättningsschema sen.
Nej.
Men det kommer ta sin lilla tid. Med tanke på att vi vill skritta 2 gånger 10 minuter nu. Mm. Och nej, det tar väldigt lång tid, och det är såklart lite så här, inte omotiverande, men man blir ju lite nedslagen.
Jo,
liksom.
Exakt, när det tar sån himla lång tid. Det här är ju den värsta skadan rent tidsmässigt som någon av våra hästar har haft.
Mm.
Alltså att det har varit den längsta vilan, antagligen den längsta igångsättningen. Vi har ju ändå haft en del skador, Bellas diskskada, vi har haft senskador och sådär. Men de har ju gått bra mycket snabbare, känns det som, än det här.
Ja, och fördelen tänkte jag säga med en senskada, det är att man oftast får röra på hästarna. Mm. Det är ju oftast skrittmotion för hand då, som gäller ganska så snabbt för att senan ska börja stärkas och så.
Mm.
Så det har verkligen tagit tid, men samtidigt så är inte det så jäkla konstigt. Jag menar, det är ju ett benbrott.
Ja, exakt. Det är det ju. Men ja, segt, men det som är positivt, det är att hon kommer inte ha några som helst men av det här i framtiden. Det är ju en senskada till exempel kan ju ofta vara mer osäkert. Och sådär. Sen så har ju vi haft tursamma senskador, och Bella hade ju på inre gaffelbandsgrenen och sådär. Så det, vi har ju haft tursamma små senskador, men får du en större senskada så kan det ju vara upp till 1 år tror jag, läkningstid. Så ja, det är en tråkig skada, men god prognos, och så får man ju se det helt enkelt. Så kommer väl hon kanske förhoppningsvis vara igång och redo att tävla till våren om vi har tur, lite lägre klasser.
Ja, vi hoppas på det i alla fall.
Mm, det gör vi. Men hon är ju supersnäll, supergod som vanligt. Hon är ju, alltså, jag tror att hon är typ den mest okomplicerade hästen vi någonsin ägt, Anna.
Jag tror det också.
Ja.
Och det roliga är att jag tycker också att jag märker skillnad redan. Nu har inte vi mentaltränat henne jättemycket, för vi har inte velat ta henne utanför hagen mer än nödvändigt, för hon ska ju ändå vila och stå still så mycket som möjligt.
Mm.
Inte nu längre då, givetvis. Men ändå de få stunderna som vi har mentaltränat henne, så känns det som att hon har landat mycket mer. Vi fotade ju henne för några veckor sedan.
Ja.
Och då stod hon still. Och jag bara,
det har hon inte kunnat göra så mycket förut.
Nej, jag bara, vad fasen har hänt?
Ja.
Hon är ju sån där, så hon, alltså, hon kan inte stå still en sekund. Hon håller på och grejer med mulen, och hon ska vifta med huvudet och hon ska hålla på.
Mm.
Men det känns som att hon har coolat ner sig lite.
Ja.
Så det är jättekul att se utvecklingen, även om det inte har blivit så mycket av ridmässig utveckling än.
Nej, det kommer nästa år hoppas vi.
Ja, jag är så taggad.
Jag med. Men det var ju lite kul också, för veterinären, hon kallade ju Pebban för han.
Ja.
Och det står även i igångsättningsschemat han. Och då blir jag så här, Alltså jag tycker ju att Pebban är superfeminin ja. I sin utstrålning och sitt utseende.
Jag också.
Men vi har ju tydligen två ston då som veterinärer och folk tror är vallacker. Och Bella kan jag förstå, för jag kan också tycka att hon ser ut som en vallack och har lite så här vallackutstrålning. Det är ju ingen, tror jag, som har sagt hon om henne om de inte har vetat om att hon har varit ett sto. Utan det är så här, han hela tiden.
Ja.
Men Pebban, nej, alltså jag ser inte hur hon kan se ut som en vallack.
Inte jag heller, för hon är superfeminin tycker jag.
Ja.
Men det är också kul, för vissa tror att Tage är ett sto. Ja. Det har ju stått i flertalet dressyrprotokoll. Typ. Tänk på att hon ska bla bla. Och jag blir så här, han heter ju ändå Katago. Sen så är inte det alltid så att det är
nej.
Så. Men det brukar ju oftast vara O är lite mer maskulina namn och så.
Ja,
i alla fall typ i spanskan väl? Är det inte så?
Jo, säkert.
Emilio.
Jo,
till exempel. Ja, nej, det är väldigt kul det där med hästkön. Jag fattar att det är ju inte lätt.
Nej, Fokus är väl den enda av våra hästar som inte har felkönats, tror jag.
Nej, och jag vet inte, han ser kanske verkligen ut som en vallack.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Ja, jag med. Och framförallt så är hans personlighet så jäkla mycket vallack. Ja. Lite så här, oj vad du är där. Oh, ja. Jag bryr mig väl inte. Typ lite sån. Sån röst hade han haft om han hade varit en människa.
Såklart.
Men du, på tal om Fokus så måste jag ju bara dra veckans Hans också. Ja. För att, som sagt, så hoppade ju du Fokus i onsdags. Och pappa, han kom in och så, han tjatade ju hela tiden. När ska Fokus hopptävla? När ska Fokus hopptävla? Och så har han ju tjatat på mig hur länge som helst att jag borde tävla honom i hoppning och bla bla bla. Men så sa han när han kom in i huset, Anna, Fokus han hoppar ju som en jädra hjort. Som en hjort.
Jag tyckte det var så gulligt. Jag vet inte om man ska se det positivt för hjortar. Det känns som att de hoppar lite mer med så här sänkt rygg och hängande
och benen framben. Typ bakom. Ja, exakt. Ja, så att jag vet inte om hur jag ska tolka det riktigt.
Nej.
Men ja, han hoppar ju väldigt fint. Det kan jag ju inte säga annat än.
Det gör han. Och snart kommer ju pappa äntligen få sina önskemål.
Sin dröm.
Ja.
Uppfylld.
Ja, exakt.
Och på den tävlingen så måste han ju följa med. För då är det ju två stycken personer som ska
precis.
Hoppa. Hur ska det gå? Tänk om han ghostar oss, Emma.
Ja, just det. Ja. Det där problemet har ju knappt ens hunnit tänka på än.
Nej, gud, jag tror faktiskt om vi båda två åker, då får han se till att ha kissat och ätit innan så att han är på samma eller rätt plats.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Okej, jag tänkte att vi skulle köra lite uppföljning från förra veckans avsnitt. För då snackade ju vi om den här artikeln om Kyra Kyrklund där hon pratade om bett, alltså Trendsbett versus Kandaro, att hon inte vill att det ska vara valfritt, eller varför internationella dressyrtränarklubben vill att det ska fortsätta vara krav på Kandaro-sporrar. Och då sa ju hon i den artikeln att hon tycker att ett sånt beslut ska baseras på vetenskap. Och då sa ju vi att det borde väl ändå finnas forskning på det här med Kandaro och att det på något vis ska vara kopplat till hästvälfärd. Och nu har jag fått, eller nu har vi fått ett DM från en lyssnare som bekräftar detta, Anna.
Spännande.
Ja, så jag tänkte att jag skulle läsa upp det DMet. Hej, kom direkt att tänka på vår föreläsning på Sveriges lantbruksuniversitet där jag pluggar till legitimerad djursjukskötare efter veckans poddavsnitt. Där hade vi en hel dag bara om hästens tänder, anatomi och vanliga sjukdomar och skador i munhålan. Vi hade även en lång föreläsning om betsling och relaterade skador på grund av det. Och hjälp vad skrämmande det var. Det är extremt vanligt med skador i munnen på grund av betsling. Nästan alla hästar har det. Men det som stack ut mest var hur mycket mer skador det var efter att ha använt just kandar. Veterinären som är specialist i hästodontologi sa att det verkligen inte finns någon positiv grej med det. Allt är baserat på just vetenskap. Det är ju Sveriges lantbruksuniversitet vi pratar om. Med massa referenser till vetenskapliga artiklar. Så att det enligt Kyra inte skulle finnas någon vetenskaplighet bakom att kandar inte är bra hästvälfärd är inte sant. Superbra podd har ni lyssnar varje vecka sedan ni började.
Åh, vad glada vi blir.
Ja.
Och det här bekräftar ju ändå det som jag hela tiden har tänkt också. Mm. Att det är klart som tusan att det måste bli fler skador i munnen. För att det tar ju upp större plats.
Ja, exakt. Och jag tycker det är så märkligt. För det här är ju en kunskap som alla kanske inte vet det här. Men man borde ju ändå ha sunt förnuft och förstå att det borde vara så här. Och då tänker jag att tycker inte Kyra och internationella dressyrtränarklubben att hästens munhälsa är kopplat till hästvälfärd då?
Ja, det är ju konstigt. För jag menar, det är det ju i allra högsta grad.
Mm.
Jag menar, jag skulle inte säga att jag har god hälsa om mina tänder håller på att trilla ur munnen.
Eller om du har massa sår i munnen.
Ja, exakt.
Då är det klart att då mår ju du sämre.
Ja.
Och det borde ju hästarna rent logiskt göra också än om de är sårfria. Och jag menar, om jag tar Bella som exempel. Hon är en häst som väldigt lätt får sår i munnen. Och när vi köpte henne så hade vi lite bekymmer med att hon lätt fick sår. Och bettförslitningar.
Ja.
Ja. Och då blev ju vi rekommenderade att rida mer på bettlöst. Och nu rider jag ju henne på bettlöst oftast 3 gånger i veckan. För att jag rider på bettlöst varje gång jag rider ut. Och hon har ju aldrig varit så fin i munnen som när vi började göra det.
Nej.
Så jag menar, nu rider jag på ett tunt, lätt, ergonomiskt fagerbett när jag rider henne. Och sen så rider jag henne på bettlöst. Och hon har både fått mycket mindre spänningar i nacken. Och hon har aldrig några sår i munnen längre.
Nej.
Så jag menar, det är också bara ett bevis på att även ett vanligt bett påverkar ju hästens munhälsa. Så tänk då vad ett dubbelt bett borde göra.
Ja, jag tänker lite det också. Och jag tänker att det är vår skyldighet som hästägare att se till att dels kolla upp tänderna på hästen varje år såklart. Men också att försöka göra det så himla bra som möjligt som vi bara kan.
Mm.
Och jag rider ju också mycket på bettlöst på både Tago och Fokus. För att underlätta för munnens del. Och sen så är det ju så att båda de två går ändå bättre på bett än bettlöst. Jag får till det här lilla extra liksom.
Jo.
Så jag vill ju inte lägga bettet helt på hyllan, men det är ändå kul att man kan, det är ändå bra att man kan variera så att det underlättar festarna.
Verkligen, och det är ju planen att vi ska göra med Pebban också sen när hon kommer igång.
Mm.
Och det är något som är viktigt för oss när det kommer till just våra hästars hälsa. Att man har bra koll på munnen och varierar.
Men det är också det här som jag tycker är så konstigt med att det här anti-bettlöst i dressyr. Alltså att det skulle finnas dressyr specifika klasser där man kan rida på bettlöst och sånt. Mm. Jag tycker också det är så konstigt att det inte går att ordna på något sätt så att de kan tävla mot, alltså så att bettlöst kan tävla mot bett.
Mm.
Och av den här anledningen att det finns forskning på att just kandar inte är så bra för hästarnas munnar.
Ja.
Kan man inte då lägga lite extra krut på att faktiskt få bettlöst att gå igenom i dressyren?
Ja, exakt. Så att det blir ju egentligen då att alla tävlar på samma villkor för att du rider med det som din häst går bäst på rent krasst.
Exakt, det borde ju inte vara så jäkla svårt kan man tycka.
Nej, och så kör vi ännu lite mer uppdatering från förra veckan.
Mm-hmm.
För då pratade jag om att Ermindo är såld, det vill säga Roffes före detta bästa häst. Och Roffe, han har snackat om det här med Hipson. Så jag tänkte att jag läser lite ur den artikeln. För där har han pratat mer om försäljningen. När det gäller Ermindo V så har vi varit 2 som ägt honom de senaste åren. Rosmarie Karlsson har ägt honom sin unghäståren. Vi köpte hälften 2016 efter att Victoria Almgren ridit honom under de första åren. Ermindo V har gett mig många fina upplevelser, till exempel SM-segern i Falsterbo. Han har gett så mycket, allt från att ha varit reserv i Tokyo 2021 och på VM i Härning 2022 till EM-start 2021 och inte minst vinst i Nations Cup Spruce Meadows nu som avslutning. Vad är det som har fällt avgörandet att sälja nu? Planen har varit att så småningom sälja honom och nu är han i rätt ålder för att säljas. Egentligen har han varit redo i nästan 2 år, men så kom pandemin i vägen. Vi behövde komma ur pandemin och börja tävla på riktigt med lite frekvens för att visa upp honom. Ska du sälja en hopphäst för de högre klasserna går det inte att vänta hur länge som helst med tanke på åldern. Vem får den stora äran att ta över tyglarna på snyggingen Ermindo V? Köparen vill förbli anonym så här till en början och det respekterar vi naturligtvis. Tids nog när det blir dags för tävlingsstart så kommer det komma fram ändå. Den nya ryttaren kommer att träna lite med mig i början för att lära känna Ermindo V och sen börja tävla. Vi finns med som stöttning. Vem eller vilka tar över första platsen i tävlingsstallet nu? Sukero eller Suchero, jag vet inte riktigt hur man uttalar det.
Mm.
Suchero är nästa stjärna. Han gick sin andra 1,60 i Spruce Meadows och gjorde det bra. Han är väldigt lovande. Han hade behövt en kompis som följt med på de stora meetingen för att inte dra hela lasset själv. Vi får se om jag kan få till den här styttelig att ha på de större meetingen. Kan hända att någon redan är på väg in i stallet.
Okej, men vem är Suchero eller Suchero eller vad det nu heter?
Suchero, det är väl skimmen va?
Ja, visst är det skimmen. Mm. Ja, men intressant. Då får vi se lite vem som kommer att rida Ermindo framöver. Och jag tycker att det är så himla klokt att vilja vara lite anonym. För jag kan tänka mig, oavsett om man tar över en världsetta häst eller om man tar över någon som ändå är etablerad, så är det nog jäkligt svårt när man får alla ögon på sig och bara, hur kommer det här gå? Och sådär. Då är det nog skönt att kunna lära känna hästen lite. Ja, men anonymt först innan man tar sig ut på tävlingsbanan och gör det lite mer officiellt.
Ja, precis. Och det var intressant att höra att planen ändå hade varit att han skulle sälja honom nu ett tag, men att pandemin stoppade honom. Och det kanske var bra, för efter pandemin har han ju haft stora framgångar med Ermindo, så jag kan tänka mig att det säkert var en lönsam affär. Och det är ju kul att det verkar som att han har någon mer riktigt bra häst på G in i stallet också.
Verkligen. Men hur gammal var Ermindo nu då?
Jag vill minnas att han var född 2009.
09, ja, just det. För jag tänkte bara hur gammal han var när det är som mest tid att sälja hästar.
Ja.
För jag tänker att hopphästar, de borde väl säljas när de är typ 10 någonstans kanske.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så då var han 13 år nu alltså. Ja, men det är väl kanske lite i liksom sista chansen.
Ja, men om man ska få ordentligt med pengar.
Mm. Det var ju som när vi köpte Boppen, så ville vi ju ändå ha en häst som inte var ung men ändå inte gammal. Och då var han ju 13.
Mm.
Men då tyckte ju folk att bara, ska ni köpa en så gammal häst?
Mm.
Men ja, nej, det är ju en bra ålder att köpa häst i, tycker jag.
13 är inte gammalt.
Nej, och det är klart att det beror väl på. Jag menar, köper man en häst som är helt sönderriden, ja, då är det klart som tusen att 13 är ju jättegammalt. Mm. Men Boppen hade ju väldigt många år kvar att ge.
Och en nyhet som har uppdagats nu den senaste veckan, som jag har blivit väldigt glad över, det är att Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brumster, han kommer inte ställa upp på omval för ordförandeposten.
Just det har jag också läst. Ja. Så han kommer inte att kunna bli omvald, med andra ord.
Nej, precis. Och det är väl precis vad förbundet behöver, kan jag tänka mig. Jag hade ju gärna sett en kvinna som ordförande i Svenska Ridsportförbundet.
Mm.
Vi får se vilka det kommer bli som kandiderar.
Ja, och om det kommer bli några förändringar framöver i det hela.
Precis. Men ja, en glad nyhet för mig i alla fall, och för säkerligen många. För han har ju fått väldigt mycket kritik det senaste halvåret i alla fall, skulle jag säga.
Mm. Allt med sexuella trakasserier och grejer framförallt har väl varit
det
precis. Som har kritiserats mest.
Ja, det är det som har stått i fokus mycket nu det senaste. Sen så har han nog fått en del kritik när det kommer till annat också. Men alltså det är klart att kritik får man väl alltid när man är ordförande eller har något, är chef eller vad det än nu må vara. Fast den här kritiken som man har fått, den har ju verkligen varit befogad, kan ju jag tycka.
Ja, det är ju lite så. Är man ordförande eller högsta chef eller så, då får man ju oftast kanske höra det som är dåligt snarare än det som är bra många gånger.
Mm.
Så att det är ju säkert en tuff post att axla. Men...
Ja, och den 23 november så är det dags för Ryttargalan.
Mm.
Och nomineringarna till Ryttargalan har ju släppts, och jag känner att i de flesta kategorier så har jag inte superbra koll och inte tillräckligt insatt för att kunna, vad ska man säga, sia vad resultatet kommer bli. Men jag tänker att Anna, kan inte du och jag försöka gissa på vilken häst som kommer att vinna årets häst?
Det kan vi göra. Vilka är det som är nominerade?
Det är King Edward, Markan, Cosmopolit och HM Indiana.
Ja, alltså jag får ju ändå se, även om det är tre fantastiska hästar allihopa, så vore jag lite besviken om det blir något annat än King Edward.
Ja, det vore märkligt, kan jag tycka, för King Edward har ju ändå varit utmärkt till världens bästa häst under flera tillfällen i år.
Ja.
Så allt annat vore ju ganska konstigt, även om alla tre som sagt är helt fantastiska hästar och har betytt väldigt mycket för svensk hoppsport. Men ja, jag hade blivit förvånad om inte det blir King Edward.
Ja, men jag också faktiskt. Mm. Eftersom att han är ju för tusan inte varit i en boom under mästerskapen.
Nej, exakt.
Det är helt sjukt.
Ja, verkligen.
Man bara, ursäkta Henrik, men kan du bara ge oss hemligheten till att inte riva?
Ja, det hade man ju gärna velat ha. Anna, vet du om att Hästnet har börjat ta betalt för sina hästannonser?
Va?
Ja.
Alla annonser?
Jag tror bara det är hästannonser.
Okej.
Okay. 125 kronor tydligen per annons.
Ja, det var ju ganska mycket.
Ja, de säger att de har gjort det för att minska risken för bedrägeri och att det ska vara oseriösa personer som lägger upp annonser.
Det är ju faktiskt väldigt bra dock, för att det finns ju jättemånga oseriösa annonser, och jag vet, när jag letade efter fokus så var det någon annons som jag läste och bara, alltså herregud, det här är ju 100% någon bedrägeriannons.
Ja.
Och som skrev sig jättemärkligt till mig också när jag väl, för jag skickade på den och bara så här, ska se lite vad personen svarar.
Ja.
Jag måste se om de här medlanden finns kvar, men det kanske inte gör.
Men då har du Hästnet-appen.
Mm, det har jag. Så att det finns ju sparat i medlanden ibland. Men det kan ju hända att jag mejlade i och för sig till mejladressen. Då har jag ju garanterat inte kvar det.
Nej.
Men alltså, min Hästnet-app håller på och laggar sönder. Det kanske är för att de håller på och byter ut grejer.
För jag vet att folk har liksom... Ja, men Hästnet har ju gått ut själva med att de har satt in den där avgiften på 125 kronor.
Mm.
Men sen har jag sett på forum på Facebook att jag kunde lägga upp en annons och det kostade inget och jag fick betala. Så att jag tror att det har nog inte riktigt gått igenom på alla ställen, den här uppdateringen.
Nej, och det håller bara på att stå och tugga här nu, så jag kan inte ens kolla upp det där.
Nej.
Men det är ju skitsamma. Men jag vet ju att när man lägger ut en annons på Blocket till exempel, så kostar ju det.
Jag tror
men...
det har slutat kosta nu.
Jaha.
Ja, för jag har sett att folk har kommenterat att då kommer jag börja annonsera på Blocket istället, för nu är det gratis där.
Okej, men det känns ju lite så här. Jag kan tycka lite, när jag söker efter häst, då känns det typ lite oseriöst att söka på Blocket av någon anledning.
Ja, men det är för att, tror inte att det är för att man är så van på Hästnet också, att det är en marknad bara för liksom hästar.
Ja, men jag hade nog inte haft några bekymmer att söka efter typ så här hästtransport på Blocket.
Nej.
För det känns som att, ja, men när jag letade bil till exempel, så hittade jag den på Blocket.
Mm.
Men däremot så känns det lite som att hästar vill jag ändå ha i en hästapp. Jag vet inte varför.
Nej.
Men jag har inga bekymmer med Hästnet-appen, eller med Hästnet överlag. Jag tycker att det är en bra sida.
Mm.
Men ja, 125 kronor är ju ändå ganska mycket, speciellt om man ska, om man kanske vill uppdatera annonsen några gånger.
Mm.
Men samtidigt så kan det ju verkligen vara värt det, just för att slippa de här bedrägeriannonserna, för det finns det ju gott om.
Ja, det gör det ju verkligen. Så på så vis så tänker jag att det är bra. Men det är också många, har jag sett, som tycker att, ja, men kan de inte bara införa mobilt bank-ID?
Ja, det hade ju också kunnat lösa saker och ting. För att jag vet att det är många som skriver typ, ja, men på engelska och sånt, som är kanske från så här Danmark och grejer, som säljer häst även på Hästnet då.
Mm.
Och då kanske inte de kan göra det, för jag vet inte om, jag har ingen aning om hur sånt där funkar utomlands.
Nej, i så fall får de väl ha någon sorts förmedlare kanske i Sverige.
Exakt.
Ja, jag vet inte riktigt.
Men ja, det hade ju kunnat gå att lösa utan att ta betalt.
Ja, så jag tror att det kommer nog komma upp betydligt färre annonser på Hästnet nu. Och det är många som har kommenterat att då kommer jag att annonsera på andra ställen. Det finns ju andra annonssidor för hästar också.
Ja, och många annonserar ju även typ i Facebookgrupper och sånt.
Ja.
Det finns ju dressyrhästar till salu, hopphästar till salu, föl till salu. Det finns ju många sådana grupper.
Mm.
Och Blocket finns ju också, som sagt.
Det är, precis.
Alla behöver inte tänka som jag att det känns... Jag tycker inte det känns oseriöst att annonsera ut hästar på Blocket, men jag hade inte letat där själv liksom.
Nej, precis. Nej, så det finns ju både positiva och negativa aspekter med det, såklart. Men om man ska se det till så här, ja, men säg att vi skulle sälja en häst. Och de flesta hästar kanske kostar över 100 000 idag, känns det som, om, åtminstone ridhästar liksom. Och då är ju 125 kronor, det är ju inte mycket på, om man ser till försäljningspriset.
Så är det ju, det är det verkligen.
Ja, däremot är det ju tråkigt om man har många hästar att sälja, för då blir det ändå en summa som man kanske hade velat lägga på annat.
Ja, men jag menar, ska man annonsera ut 10 hästar, då är ju det över 1 000 kronor.
Ja.
Så att det är klart att det blir ju mycket i det långa loppet kanske. Jo. Men ja, det är svårt när de här bedragarna håller på och härjar. Mm. Men jag vet ju också att det tyvärr finns många bedragare som säljer utrustning också.
Ja, exakt.
Så det är inte så lätt, för jag menar, där hade man ju behövt stoppa dem också.
Ja.
Så mobilt bank-ID för att liksom visa att jag är jag, det hade nog inte varit dumt alltså.
Nej, precis. Men när det kommer till bedragare som säljer utrustning, mm, så kan det ju vara en bra idé att gå in i Facebookgruppen. Nu ska vi se, vad heter den?
Hästvärldens blacklist eller?
Ja, något sånt där. Hästvärldens blacklist och forum tror jag den heter numera. Och söka på namnet på den person som det står att det är annonsen. För det är också många som kommer med nya alias hela tiden, men mm, det brukar uppdateras i den gruppen. Så ja, men se till att kolla upp personen i fråga innan du ska köpa någonting begagnat. För det är tråkigt, det är många som blir lurade, och om jag har förstått rätt så gör ju inte polisen något åt det heller.
Nej.
Det finns ju en person som tydligen härjar runt och säljer hur mycket grejer som helst som egentligen inte finns då.
Mm.
Och som också byter namn på sina annonssidor hela tiden och tjänar ju antagligen hur mycket pengar som helst på det. För det är så här, säljer UHIP-kappa för ja, men 700 000 spänn till exempel. Och de, det kan ju vara många som köper den som inte finns.
Ja, du, vänta, 700 000 spänn?
Ja, men 700 till 1000 spänn till
Jaha.
Exempel. Ja, men och jag vet att det är jättemånga som har polisanmält den här personen, men polisen gör ju ingenting åt anmälningarna.
Men alltså det är ju helt sjukt. Jag menar, den här personen kan ju då rent krasst leva på de här pengarna, ja, från lurendrejeri.
Antagligen så är det ju säkerligen många personer som gör det här. Det är ja, helt sjukt.
Och att man inte gör någonting åt det. Det borde ju vara lika hemskt som att, inte vet jag, råna en bank typ.
Ja.
Nej, inte riktigt. Men du förstår ändå vad jag menar.
Ja. Det är så märkligt, ja, hur såna här bedrägerier kan fortgå när det är så pass många som anmäler.
Eller hur? Och jag rekommenderar verkligen att köpa begagnat, för att jag menar, man sparar pengar och det är bra för miljön och mm, sådär. Men det är klart att man får ju hålla lite koll på vem man köper utav.
Ja, exakt. Och jag fattar de som inte vågar köpa begagnat också.
Jag också.
Tidningen Ridsport släppte en intressant krönika den 29 oktober som heter Det finns bara odiagnostiserade hästar.
Mm-hmm.
Och den är skriven av Anna Osén som är en hästföretagare som brinner för en sund och framgångsrik hästbransch med hästens välfärd i centrum. Och jag tänker att jag läser upp krönikan, den är inte jättelång och sen kan vi diskutera lite. Omöjligt att hitta en felfri femåring. Röntgenapparaterna är alldeles för avancerade nu för tiden, suckade en vän häromdagen. Finns den perfekta, felfria, friska hästen? Svaret på den frågan är lika exakt som svaret på hur långt är ett snöre. Jag brukar hävda att det bara finns odiagnostiserade hästar, för om man letar tillräckligt noga i hela hästkroppen hittar man alltid något. Det mest aktuella exemplet är Markan Cosmopolit som just deltagit i VM-finalen i hoppning. Hur många skulle ha köpt honom som unghäst då han enligt uppgifter i media har kissing spines? Tack vare att han köptes in till ridskolan Strömsholm som en potentiell skolhäst fick han en gedigen grundutbildning och gjorde fina resultat på sina unghästbedömningar. Utbildningen sköttes av Strömsholms hoppstipendiat och sedan kom han i Jens Fredrikssons kompetenta händer. Tänk om alla hästar fick den chansen, trots en defekt som många gånger lett raka vägen till smörgåspålägg istället för ärevarv efter VM-guld. Jag menar förstås inte att alla hästar ska vinna VM-guld och gå VM-finaler, men får alla hästar verkligen chansen att utveckla sin fulla potential? Markan Cosmopolit fick det trots sin rygg eller kanske tack vare. Han har fått ett optimalt anpassat program för att kunna prestera på topp. Tänk om alla hästar åtminstone kunde få en riktig grundutbildning. För det föds varken topphästar eller ridskolehästar. Det föds föl. Dessa måste utbildas och formas för att passa in i sin tänkta uppgift. Vissa är specialbegåvningar som Cosmo, andra har sin superkraft i att klara den viktiga uppgiften som ridskolehäst. Gemensamt är att hästarna måste utvecklas och utbildas för den tänkta uppgiften. Ja, och det var en del av den här krönikan, det står ju mer i den. Men jag tycker att den är väldigt intressant och jag håller verkligen med krönikören i det som hon skriver.
Ja, det känns ju som att skulle man röntga och kolla igenom alla hästar så kommer man ju hitta någonting i alla.
Ja, så är det verkligen. Och om man tar våra hästar som exempel, de är ju absolut inte felfria på röntgen, säkerligen någon av dem. Bella har ju kissing spines till exempel.
Mm.
Och det är ingenting som jag har märkt något av. Däremot så tycker jag det är bra att veta det så att jag vet lite mer hur jag ska träna henne. Jag har ju börjat rida henne med ekiband till exempel. Varierar mycket formen. När hon rids ut så går hon ibland med ekiband och på bettlöst och får jobba på lite längre och lägre. Och sen så att jag kanske jobbar på i lite annan form och sådär när jag rider på banan. Och jag menar, ja men när vi köpte Fokus till exempel så röntgade vi ju hans ben och han var inte heller felfri. Så jag tror att det finns nog inte en häst som är inom stationstecken utan anmärkning på röntgen numera.
Nej, och ofta så ser man ju det när man, eller när jag läser hästannonser så kan jag ofta se att det står bra röntgen.
Mm.
Och det är ju skillnad på felfri röntgen och bra röntgen.
Mm.
Och ibland så kan man läsa så att folk bara, ja men nu ska jag köpa en häst som inte har ett enda fel på röntgen. Och man bara, ja men lycka till och hitta nålen i höstacken liksom.
Mm.
För att men jag tänker när det kommer till oss människor, vi är för fasen inte felfria vi heller.
Nej.
Jag menar, jag har höftledsartros. Du har ju potentiell astma och vad är det du har? Höftledspålagringar. Mm. Så jag menar, det handlar ju också om att vi, det är ju så många individer på den här planeten.
Mm.
Så jag tänker att det vore ju konstigt om många vore felfria också.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, och jag menar ofta så som hon skriver att med rätt träning så spelar de här defekterna kanske inte jättestor roll.
Nej.
Det finns ju vissa grejer som jag kanske hade blivit lite avrådd när det kommer till röntgen och köpa. Och det är ju, kanske förändringar i halsen till exempel. För det vet jag ju om att ja, men vi hade ju problem med Abbe med det. Och det kan vara väldigt ja, men svårt att göra något åt många gånger. Sen också kanske lösa benbitar i benen. Det vet man också kan orsaka problem och eventuella operationer. Men när det är, vad ska man säga, andra sorters förändringar och vanliga förändringar. Det skrämmer mig inte så mycket numera.
Nej, och det som kanske jag också känner lite att jag hade blivit avskräckt från, det är om hästen har artros i tidig ålder också.
Jo, det är klart.
Typ att den har lite artros i halsen eller något sånt där. Då vet man ju om att ja, men när den är 7 år, då kommer den ju garanterat ha mer problem när den är 15.
Mm.
Så sådana grejer hade jag aktat mig lite för personligen.
Ja.
Men det är ju kanske också för att jag själv inte riktigt har så bra koll på det heller. Men jag har inga problem med, ja, men till exempel Fokus, han är inte perfekt på röntgen för att han har något litet ben som är lite typ spetsigare än vad det ska vara.
Mm.
Och de bara, ja det här kan ju bli bekymmer men det behöver inte bli det. Och,
nej.
Och ja, då får man ju valt sådär, ja men jag tar den här risken. Mm. Och med tanke på att han var relativt billig så tänkte jag att ja men då får jag väl ta den här ja, chansningen. Och kanske försöka få honom lite mer på bakkärran så att han inte springer på sina bogar så mycket. Ja. Så det är ju lite på gott och ont det här med att röntga ibland.
Jo.
För jag tänker att, ja men vet man om att hästen har kissing spines, ja men då kan man ju kanske undvika att lägga för mycket belastning på ryggen, att ha den i hög form jämnt till exempel, kanske inte är så där superbra när den har kissing spines. Men samtidigt så kanske det också kan vara bra att inte veta om vissa saker för att man kan ju också
överanalysera.
Ja, exakt. Och bara, men gud, nu känns det lite så här. Är det på grund av kissing spine? Ja. Eller vad beror det här på? Att man kan ju övertänka många gånger också.
Oh ja, det kan man göra. Men ja, det är en intressant fråga helt klart. Och det känns lite som att ju, det kanske inte är helt koefficient där, men ju kunnigare du blir, desto mindre bekymrad känns det som att du blir när det kommer till röntgenförändringar. För om jag tittar på mig själv, säg för 5-10 år sedan, då hade jag också varit så här, nej men jag skulle aldrig kunna köpa en häst som har någon röntgenförändring, medan nu bara, ja, whatever. Alltså ja. Pebban har också, hon har absolut inte heller någon perfekt röntgen, utan hon har lite förändringar på sina ben, men det är så här, ja, det spelar liksom ingen roll, för de har, det har inte varit något problem för henne i, ja men innan vi köpte henne, och än så länge har det inte, har inte det haft någon betydelse hos oss heller. Ja, nu har vi inte hunnit rida än så länge då.
Ja, men det var ju inte på grund av det som hon fick HB-struktur, kan exakt, vi lägga till. Så.
Det var det ju inte.
Nej.
Så jag menar, ja, jag har blivit i alla fall mindre brydd om det här med röntgenförändringar helt klart med åren.
Ja, men samma här. För man får ju bara försöka att, ja, men diskutera de här bekymren med sin veterinär och se om det är värt. Och för, alltså, rent krasst, allt handlar ju om en chansning.
Ja.
Och det spelar ingen roll om jag skulle röntga en häst som var helt felfri. Mm. Det är fortfarande en chansning att köpa den. För jag menar, det är ju ingen som säger att den inte kommer gå och bryta benet i hagen.
Nej.
Då spelar det ingen roll om den har några förändringar eller inte.
Nej.
Men det är klart att det är ju kanske en liten större risk att det blir någon form av förslitning på en häst som inte har perfekt röntgen.
Mm.
Men man får ju bara försöka rida så klokt som möjligt. Och det är ju någonting som vi försöker att tänka på hela tiden. Ja. Och försöker att bli bättre på också.
Precis. Varierad träning och så bra ridning som du kan utifrån din egna ridförmåga.
Mm.
Då gör du ju verkligen ditt bästa för att få en hållbar häst. Tänker
exakt.
Jag.
Ja, men då är det dags att avrunda. Ikväll ska ju vi på Spöktimmens liveshow, Emma.
Det ska vi. Det ska bli väldigt roligt.
Det är ju ändå kul att det sker på självaste... Heter det Alla helgons dag?
Nej, Halloween.
Halloween. Nej, mm. Alla helgon, det var ju i det fredag.
Väl, nej, det är väl i början av november någon
gång. Ja, det är det kanske. Mm. Jag blandar alltid ihop det där.
Ja, jag vet.
Men idag är det ju så här Halloween i alla fall.
Ja, när vi spelar in där.
Exakt, för det är 31 oktober. Så vi går fasen in i november månad imorgon.
Ja, det gör vi.
Det känns lite sjukt, men också skönt. För den här tiden på året tycker jag bara kan säga swoosh. Så vi går in i ett nytt år och nya möjligheter. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal som heter Systrarna Älvstrand. Och vi heter ju också Systrarna Älvstrand på Instagram.
Det gör vi. Ha det bäst, hörni, så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.